har jag ju avgivit en principdeklaration för de här genomgångarna att de ska vara så vetenskapliga som möjligt. Men det hindrar inte att vi kan göra undantag. Jag vill komma in lite grann på de ekonomiska ideologibildningarna. Kapitalism och marxism. Om vi nu ska kalla det för ekonomi eller för politik. Det kan ju vara lite en skönsmässig fråga. Det var ju några år sedan då folk trosvisst förkunnade att allt är politik. Men det är ju en fras man kanske lyckligtvis inte så ofta hör nu. Den är på utgående. De ekonomiska teoribildningarna. De är ju intressanta och märkliga så tillvida att om vi kallar det här för vetenskap så måste vi ha klart för oss att det är en vetenskap som inte kan testas i vanlig mening. Nu vet vi har gått igenom lite grann det här med den naturvetenskapliga arbetsprocessen. Man insamlar observationer. Man tolkar sina observationer. På basen av de tolkningar, slutsatser som man kommer fram till så utför man sedan olika former av testning. Man säger att om nu de här slutsatserna är riktiga och jag gör si och si och så, då ska det bli så och så och si. Och blir det då så säger man, ja då har vi åtminstone testat våra slutsatser och de har ännu så länge visat sig hålla. Så där kan man inte göra i nationalekonomi. Därför att det är alltid så fruktansvärt många faktorer som inverkar på ett lands ekonomi som inte är ställda under kontroll. De kan inte hållas konstanta medan man varierar en faktor i taget så att säga, utan ständigt så är det en smet, en röra av faktorer som griper in i varandra. Och det kan ju vara högst irrationella saker. Plötsligt så skriver någon i Expressen om att regeringen tänker lägga in någon ny skatt på dittan eller datan, och så rasar aktierna på börsen och så springer folk och säljer och så här. Och så ja, nationalekonomi är en vetenskap där man inte i strikt mening kan testa sina teser och sina slutsatser. Och det får till följd det här att när man inte kan testa en sak, då blir det alltid mer eller mindre en troslära. Och det är precis det vi ser när det gäller ekonomisk och politisk ideologibildning. Det är en troslära. Och människor slår varandra i huvudet med olika argument och tar aldrig intryck av vad den andra säger. Det förefaller omöjligt att komma fram till någon helt hållbar syn på det hela. Den som alla är överens om. För så borde det ju kunna vara om det var vetenskap. Eftersom det nu finns ett starkt trosmoment i hela den ekonomiskt politiska ideologibildningen, så vill jag vända på det hela. Och så ska vi läsa lite grann i Bibeln. Det var så fort det blir en troslära av det hela. Då är vi ju definitivt inne på de områden där andemakter kan göra sig gällande. Det kan de sannoliken också i sådan naturvetenskap som går att testa. Men fältet blir väldigt mycket friare och väldigt mycket öppnare för andemakter av alla slag när vi kommer in i ett sånt här område som inte går att testa. Vi har ju sett det förut när det gäller darwinismen. Och de ekonomiska system vi har idag, de härstammar i stort sett från samma tidsepok. Kapitalism och marxism. Kapitalismen är väl för all del äldre, men som utmejslad ekonomisk teori tror jag vi kan säga att den är ett gott stycke 1800-tal. Så låt oss nu börja och leta efter de här ideologierna i Bibeln, ska vi se. Vi börjar i Lukas 12 kapitel och 13 vers. Det är ju en väldigt modern man det här. Progressiv. Han investerar, skulle vi säga. Och det hörs ju mycket i den ekonomiska krisens Sverige om att vi ska investera oss och vi ska bygga oss ur krisen och allt sånt här. Han är en kapitalist. Jesus säger, akta er för allt habegär, står det i den nya översättningen. Allt slags girighet, står det i den gamla. Det bakomliggande grekiska ordet är ett väldigt intressant ord. Det är så supermodernt och så insiktsfullt så jag måste få nämna det för er. Det heter pleonexia. Jag ska skriva det på tavlan. Pleonexia. Vad betyder det egentligen? Jo, det betyder mer av allting. Mer av allting. Och det låter ju nästan som ett politiskt manifest redan det, eller? Mer av allting åt alla i alla lägen. Ja, mer av allting. Och det gäller alltså allt vad vi i vår kötsliga natur kan fatta begärelse till. Det är innefattat i det här ordet pleonexia. Det handlar egentligen inte bara om pengar, utan allt som på ett eller annat sätt kan köpas för pengar. Upplevelser, äventyr, status. Var försiktiga, säger Jesus, så ni inte hamnar i det här. Och han säger, akta er, står det i den nya översättningen. Ta er tillvara, står det i den gamla översättningen. Och där finns det också ett grekiskt ord med en väldigt lustig bibetydelse. Det grekiska ordet betyder egentligen var försiktig som ni skulle vara mot en levande fiende. Alltså när man står på pass och väntar att en levande fiende ska överfalla en, då har grekiskan ett speciellt ord för det, för den vaksamhet man då utövar. Det är det som finns i grekiskan här. Därför att denna pleonexia är en levande fiende. Det är en andemakt. En andemakt som har följt mänskligheten i spåren från första stund. Den har framskymtat många gånger också i den bibliska historien. Därför att avgudadyrkan i det bibliska perspektivet, Baalsdyrkan och allt det här, har ständigt varit en dyrkan av de andemakter som tillfredsställer vårt behov av pleonexia. Så att när folket började hemfalla åt avgudadyrkan, som det står i Gamla testamentet, så var det i princip de andemakter som här är verksamma. Rikedomens, välståndets, lyxens, njutningarnas, överflödets andemakter. Men också de häftiga upplevelserna, de sexuella orgierna, allt detta som ingick som ett naturligt led i, man får säga det, gudstjänstväsendet. I Hoseas bok talas det om tempeltärnor. Det låter väl fint. Man ser någon sorts Lucia-tåg framför sig. Intressant. Det var prostituerade kvinnor som ingick i avguda tempeltjänst. För att nu ta ett exempel. Ord kan ju lura oss på många vis. Vi kan gå till Efesierbrevet 4 och läsa verserna 17-19. Och vi hoppar över till 5 kapitlet, 3 versen. Vi kan också gå till 2 Korinthierbrevet 9 och läsa vers 5. Detta ordet motvilligt, eller som det står i gamla översättningen, ge i njugghet, det är ordet pleonexia. Ni ska inte ge av med en girighet, med ett habegär i era hjärtan, utan ni ska ge av överflödande kärlek. Nu är det väldigt lätt att i det här känna igen kapitalismen. Det är girigheten satt i system, kan vi säga. Om du tänker på dig så tänker jag på mig, och så gör vi ett system som tillfredsställer oss båda. Det är inte svårt att se att det här är ett ont system. Det blir alltid någon som får betala kalaset. Det har talats mycket om utsugning. Det har talats mycket om hur det här sättet att leva förstör den jord vi är satt att förvalta, och hur vi på olika sätt plundrar ut varandra och oss, till sist också oss själva. I vår tid har det ju kommit att präglas av darwinismen. Den starkes rätt att överleva. Konkurrensen som gallrar fram det livsdugliga och livskraftiga. Kampen för tillvaron och allt det här som vi känner igen ifrån darwinismen. Vi förstår att det här är sammanflätade enheter, och i andra världen säkert är det saker som griper helt in i vartannat. Det är delar av samma större andliga enhet. Samma typer av andefursta ligger bakom. Vi har ju fått en kapitalism som skapar behov där behov inte finns. Där reklamen tjänstgör som en sorts tillbedjan. Den är utformad för att utlösa vår dyrkan, vår kärlek. Den kärlek som Gud skulle ha, men som istället vi låter oss frestas till att ge till ting och saker i denna värld. Jag kan jämföra med hur det står i första Johannesbrevet 2 och 15. Det här är någonting väldigt smart. Därför att så väldigt mycket av fiendens taktik går ut på att hindra oss från att ta emot Guds kärlek. Så fort vi gör det och inser hur älskade vi är, hur väldigt frälsta vi är, mycket mer frälsta än vi tror, så kommer vi att bli farliga för fienden. Alltså måste han hela tiden hålla Guds kärlek utanför våra liv. Och här finns en jättefin chans. Just detta med pleonexia. Älska inte världen. Tänk om han kan lura oss att älska det som är i världen. Vad händer då? Ja, då kan Guds kärlek inte komma in i oss. Det står så. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Den kan inte tränga in. Och det är väldigt enkelt. Tänk dig herr A som blir upp över öronen förälskad i fröken B. Och man kunde tänka sig att fröken B, hon skulle bli oerhört glad över det här A:s uppvaktning. Men hon älskar herr C, som i sin tur älskar fröken D. och när herr A kommer med sina rosenbuketter och chokladkartonger och annat, så känner hon sig bara besvärad. Hans kärlek har ingen förvandlande effekt i hennes liv. Och så är det också med oss. Gud, han kommer med sin kärlek till oss. Men vi älskar grejer och saker och prylar och lyx och häftiga upplevelser och tjusiga resor och ja, vad det är mera. Vad händer med Guds kärlek? Ja, den studsar tillbaka. Inte därför att det var något fel på hans kärlek, utan därför att vi kan inte älska två saker på samma gång. Det här är väldigt enkelt. Det är enkelt på gränsen till det banala. Men det är det nästan alltid. Bondenkelt. Och vi låter lura oss i gammal vanlig stil. Va? Vi har inte den vaksamheten Jesus talar om. Att vakta mot en levande fiende. Utan det kommer insmuget i politiska ideologier. Och man tycker, ja, men det här fungerar ju bra. Och det ser ju inte så tokigt ut det här. Och det är bäst att gå ut och marschera. Och lite banderoller och så vidare. Va? Men man ska vara vaksam. Vi är inte kallade att gå in i något av denna världens politiska system. Det är min fulla övertygelse. Herren kan kalla oss att vara ett salt och ljus i politiska sammanhang. Men i det ögonblick vi försvärjer oss till en politisk ideologi och säger att detta är vad jag kämpar för, i det ögonblicket tror jag inte längre vi har med Guds rik att göra. Därför att alla de politiska ideologierna är till för att ersätta Guds rike. Och det blir ju alltså så här att i våra kyrkor och samfund, där står det i regel inga Baals stoder. Ni vet, det var ju det man kämpade om under gammaltestamentlig tid. Om det skulle stå en Baals stod i något hörn någonstans, eller en asera utanför porten eller någonting sånt här. Nå, vi har ju inga aseror nu för tiden, eller några Baals stoder. Men vi kanske lever i full pleonexia i alla fall. Som enskild och som församlingar. Vi kanske hanterar pengar på samma sätt. Jag tänker till exempel på det samfund jag tillhör, Svenska kyrkan, som är Sveriges näst största jordägare. I varje stift finns det en så kallad stiftsjägmästare. Har ni hört talas om en så biblisk funktion någon gång? En stiftsjägmästare. Vad ska han göra? Jo, det är han som beslutar om man ska spruta i skogarna och hur mycket det ska jagas och i den stilen. Det är sånt som kyrkan sysslar med. Det är pleonexia det här. Och det är bara ett exempel. Vi är alla delaktiga. Jag tror ingen samfund kan säga att hurra, nu kan jag kasta första stenen här, för vi är fria från detta. Oh nej. Vi är alla beroende av pengar och den andemakt som ligger bakom penningsystemen. Alltså är det ju lätt att se att det här är en ond ideologi. Det är lätt att se de onda effekterna. De har ju påtalats till leda. Utsugningen, orättvisorna, tredje världens lidanden, allt vad det är som kapitalismen har fått på sitt skuldkonto, med större eller mindre rätt. Nå, då finns det ju en risk för djävulen, inte sant? Nämligen risken är att vi ska se skillnad mellan gott och ont. Och så får vi säga då att ja, men då är det ju bara Guds rike kvar. Om inte det här med pleonexia funkar så får vi väl ta Gud istället. Det ligger inte i hans intresse. Oh nej. Och han har gjort det en enkel och smart lösning på det hela. Han tillhandahåller andra ideologier för de som tröttnat på den första. Förstår ni? Det här är så enkelt som man tycker att det är löjligt. Men så länge det fungerar, varför skulle man göra det mer komplicerat för sig än vad det behöver vara? Så okej. Vi kör med en annan variant istället. Och vi vet, det finns idag en annan ideologi som långsamt breder ut sig över världen. Och jag brukar säga att Sverige är ett av de få länder på jorden där man verkligen tror på marxismen. I öststaterna gör man det ju definitivt inte, det gör inte ens ledarna. I USA gör man det absolut inte. Men i Sverige, där råkar det vara så att det är högsta potens av rättfärdighet att tro på marxismen. Nu börjar ju vi som är kristna att komma ut ur det här förnedringstillståndet vi länge nog har levat i. Men det har ju faktiskt varit så att när vi har kommit dragande med vår rättfärdighet så har folk bara flinat och sagt att den rättfärdigheten är väl inget att ha. Titta på marxisternas. Det är ju så det ska vara. Man får ju vara socialt engagerad, man får ju ställa upp, man får ju medvetandegöra människor och gå in i det revolutionära arbetet. Det är ju det som är rättfärdighet. Så har det ju varit länge nu. Nu börjar ju det här tystna av, tack och lov, och vi ska kanske få tillbaka vår frimodighet för vår rättfärdighet. Nu är det ju så här att det intressanta med marxismen är att den ser väldigt rättfärdig ut. Den talar om just de grupper och människor som på ett särskilt sätt kommit i kläm under kapitalismen. Och ser ju därför ut som en alternativ ideologi, en motideologi. Man kan inte tänka sig att den kommer från samma avsändare som den första. Men om någon ekonomisk teori, politiskt ekonomisk teori, prövats i vetenskaplig mening på vår jord, så är det marxismen. Därför att i marxismen finns det insprängt ett inslag av tvångsfunktion, av styrfunktion. Marxismen är en totalitär ideologi, vilket ju inte kapitalismen är. I kapitalismen flyter allting, där är mycket utlämnat åt privata initiativ. Och därför så är kapitalismen en svårstuderad företeelse jämfört med marxismen. För att i marxismen är det i regel en person som har makten, trots att det heter att det inte är det. Och denna person kan arrangera förhållandena efter eget gottfinnande. Och man har alltså stora möjligheter att, så att säga, göra ett vetenskapligt experiment där man har kontroll över så många faktorer som möjligt. Så om någon ekonomisk teori är testad så är det marxismen. Och den har ju alltid utfallit till det sämre. Men just här i ser man de här politiskt ekonomiska ideologiernas drag av troslära. Det är ingen som tappar modet för det. Upp till kamp emot kvalen. Sista striden det är. Sista striden. Det ser ut att vara ett gott träd. Men det är ett träd som bär ond frukt. Få, om ens någon ideologi i mänsklighetens historia, har fått så mycket blod att flyta. Jag tror att om vi idag fick veta vad som händer i Sovjet och har hänt i Sovjet både länge och väl, så skulle Hitler framstå som en fullständig amatör för oss. Blodbaden och utrensningarna i Kampuchea till exempel. Kulturrevolutionen i Kina. Som sagt, jag tror att Hitler kan komma att framstå som en amatör. Därmed inte sagt att jag beundrar Hitler på något vis. Nu finns det en skojig kille som heter Richard Wurmbrand. Ni har säkert hört talas om honom. Han är ju en lite kontroversiell person. Han har varit pastor i Rumänien. Ett land där marxismen är starkt rotad och där förföljelsen av de kristna är väldigt påtaglig och har varit det länge. Han har suttit i fängelse. Han har varit torterad och till sist kommit loss till väst. Det tragiska med honom är att han är så bitter. Och att man känner liksom att mycket av det han säger och gör är präglat av en bitterhet emot marxisterna. Och mycket av det han skriver om är sånt som liksom bara skrämmer upp folk utan att förlösa någon handlingskraft. Det finns någonting som jag uppfattar som obalanserat i det han skriver. Men samtidigt kan man inte förneka att han har en god iakttagelseförmåga. Han har gett ut en liten bok som heter Vem var Karl Marx? Har ni sett den? Ja, den är ju läskigt spännande. Därför där har han gått igenom Marx självbiografiska arbeten. De här som ingen människa orkar läsa, inte ens de allra mest testuggande kommunisterna. Därför att det här är 1800-tals tyska i dess allra mest prydliga form. Mitt langen förskräcklichen meinungen, långa förskräckliga meningar. Ja. Det kommer sådär 4-5 värld på slutet. Och som sagt, i monumental tråkighet fullt jämförbart med Hitlers Das Kapital. Nej, inte Das Kapital. Vad säger jag? Mein Kampf menar jag. Ja, Hitlers Mein Kampf. Ja. Men när han går igenom Marx självbiografi så hittar han en rad märkliga ting. Marx var kristen som ung. Och så småningom, innan ens hans ekonomiska teser kommer ut, så sker en omvändelse i Marx liv. Men inte så att han liksom bara som vanliga glada jätter, höll jag på att säga, glider bort ifrån den kristna tron och ägnar sig åt att pilla med denna världens angelägenheter, utan han byter om till ett hat emot kristen tro. Och det hatet, det finns rikligt dokumenterat med goda citat. Wurmbrand påpekar något annat. Vi har en bild av Marx som den där kände en väldig nöd för det svaga och betryckta och utsugna och så här. Och därför blir man överraskad av bilden att Marx överhuvudtaget inte frågade efter varken fattiga eller rika. Utan var egentligen en väldigt känslokall och ganska brutal person. Wurmbrand tecknar bilden av en människa som är kallsinnig mot människor och som hatar Gud. Jag vill dela med er en uppenbarelse jag själv fick för ett par år sedan. När jag var i bön inför det här med politiska ideologier och liksom kände en vånda över detta. Vad är marxismen egentligen? Och då fick jag plötsligt ord ifrån Herren. Jag uppfattade det så. Och vill därför bara inledningsvis citera de här för oss alla välkända orden ur Efesiebrevet 6. Den 12:e versen, Efesiebrevet 6:12. Och jag fick en vision av marxismen som en världshärskare. Det är ju vad den håller på att bli. Så det är inget märkvärdigt. Minst under vad den försöker göra sig till. Men under denna världshärskare finns det olika rangordningar av underordnade andemakter. Den onda andevärlden är uppdelad i hierarkier. Och det här är en sådan hierarkisk andemakt, tror jag. Och så började det komma till med ord om vilka grupper av andemakter som var involverade. Då tar vi dem i tur och ordning, får vi se. Det första är två andemakter som heter objektivitet och vetenskaplighet. Och det vet vi är något väldigt karakteristiskt för marxistisk ideologi. Den marknadsförs som den enda vetenskapliga politiska ideologi som finns. Den är verkligen baserad på en vetenskaplig analys av mänsklighetens historia. Och därför är det den korrekta ideologin. Det säger alltid marxister. Den är objektiv. Den företräder inte några egen intressen. Utan den är ett uttryck för vetenskaplighet. Och i detta med vetenskapligheten så finns också detta att darwinismen är helig inom marxismen. Om du skulle hamna i Sovjet och gå på ett universitet där, och det spelar ingen roll vad du ska läsa för ett ämne, så måste du, innan du får tentera ditt ämne som du läser i, måste du också tentera en kurs i vetenskaplig ateism. Och den är mycket byggd på Darwin. Men det är också så att den marxistiska teoribildningen smyger sig in i många vetenskaper. Man kan till exempel ha en marxistisk historiesyn. Då går man lös på historien med marxismen som måttstock. Och bestämmer till exempel Gustav Vasas värde för eftervärlden efter den grad av marxism man ansåg att han levde i. Eller inte levde i. Du kan ha en marxistisk sociologi. Det finns marxistisk psykologi. Det finns marxistisk psykoterapi. Det här är ett synsätt som infiltrerar många närliggande vetenskaper som delar med de ekonomiska vetenskaperna den egenskapen att man inte kan testa sina påståenden i strikt vetenskaplig mening. Utan där man bara kan göra en grundinsamling av observationer som man sedan tolkar ihop till en slutgiltig teoribildning som sedan inte kan testas. Så därför finns det ett intresse för vetenskap inom den här ideologin som hör ihop med själva den ideologins sätt att arbeta. Vi går till grupp nummer två, den heter falsk rättfärdighet. Falsk rättfärdighet. Den kräver inte många kommentarer. Det är den som lyser fram i alla skjutjärnsintervjuer i tv där folk liksom hela tiden bedöms som om det marxistiska tänkesättet var det enda rättfärdiga. Det enda som leder till universell rättvisa. Fastän vi ser överallt där det här sättet prövas att det gör det på intet vis. Klassskillnaderna är ingenstans så stora som i Sovjet. Grupp nummer tre innehåller två andemakter. De heter ateism och hädelse. Och det här är ett uttryck för någonting som är väldigt pregnant. Något som man ser väldigt ofta i den onda andevärlden. Vi opererar med lögnens andemakter här nu. Och var och en som har försökt att ljuga sig fram i världen vet att det dröjer inte så länge för man säger emot sig själv. Ja, det gör de här två andemakterna också. Vad ska man med en andemakt som heter hädelse till om Gud inte finns? Eller hur? Varför är marxisterna alltid så på hugget med att häda Gud? När de i nästa andetag påstår att Gud inte finns. Det är klurigt. Men här finns två andemakter. Ateism och hädelse. Istället för att lugnt stå med händerna i fickorna och se på när folk dyrkar Gud, så förföljer man dem. Man förföljer människor som dyrkar en Gud som inte finns. Det är ju ett väldigt motstridigt vittnesbörd. Har du tänkt på det att när vi delar ut biblar i Sverige till konfirmander och så här, så är det ingen människa som räknar med att om någon skulle av en händelse råka öppna den där bibeln och läsa, så räknar vi ju aldrig med att de ska begripa vad de läser. Så vi uppfattar egentligen bibeln som en ganska ofarlig bok. Möjligen kan det hända att de läser Apostlagärningarna 5 om Ananias och Safira och kommer och frågar oss. Och då sitter vi lite grann i klistret, vi vet inte riktigt vad vi ska säga. Men det är ingen större risk att de blir kristna på egen hand bara genom att läsa en bibel. Men marxisterna, de vet annorlunda. De har en respekt för bibeln som inte vi har. De kan hålla på och borra sönder en hel bil för att se om det inte finns några insmugna små bibelblad i väggarna någonstans. Försök att köra in med biblar i Albanien, ska ni se. Det kan sluta att ni blir ett huvud kortare. För de vet vad bibeln är värd. Samtidigt som de förnekar att Gud finns. Ateism och hädelse. Sen kommer en fjärde grupp. Den består av tre andemakter som heter bitterhet, självömkan och oförsonlighet. Bitterhet, självömkan och oförsonlighet. Centralt i marxismen finns nämligen ett ord som heter medvetandegöra. När folk har det fattigt och uselt och eländigt, då ska man gå ut som ljusets riddarvakt och medvetandegöra människorna. Allt enligt marxistisk ideologi. När de blivit tillräckligt medvetna så griper de vapen. Vad är medvetandegörandet för någonting? Jo, det är att man går till människor som kanske i och för sig vet att deras ekonomiska, politiska, sociala situation är prekär. Det behöver man inte medvetandegöra människor om, det vet de redan förut. Vad är det de blir medvetna om då? Man ympar in bitterhet, självömkan och oförsonlighet i deras liv. Man tar deras ekonomiska, politiska trångmål och ympar in dessa andemakter i detta trångmål. Det är att medvetande göra människor efter marxistisk modell. Och slutresultatet blir precis vad man kan vänta sig. Det utlöser våldshandlingar. Människor börjar att kräva hämnd, för det är hämnd de kräver, fast det heter att de kräver rättvisa. Vi brukar också säga att vi kräver rättvisa de gånger som vi har ett horn i sidan till någon av våra medmänniskor. Jag kräver bara lite vanlig rättvisa, säger man, och så betyder det i själva verket att jag skulle vilja trycka in näsan på dig. Så kommer en femte grupp. Den består av tre andemakter som heter lögn, förblindelse och humanism. Lögn, förblindelse och humanism. Humanismen är den andemakt som ständigt får oss att tro att människan innerst inne är god. Och det är en hörnsten i marxistisk ideologi. Människan är innerst inne god. Det är inget fel på människan, utan det är fel på samhället. Det är bara samhället och strukturerna som behöver förändras, så kommer allt att bli okej. Okay. Har ni hört det förr? Ja. Jojomän. Visst. Det är humanism. Humanismen fanns som livskraftig ideologi långt före Karl Marx. Han knyckte den närmast ifrån franska revolutionen och deras ideologer. Frihet, jämlikhet och broderskap. Allt ska kunna utväxlas mellan i och för sig goda människor. Men humanismen kan inte operera på egen hand. därför att den är så uppenbart fel. Det är så vansinnigt att påstå att vi allihopa är goda innerst inne och att det bara är samhället är fel på. Och för att vi ska kunna gå på en så dum grej så behövs det ett gott mått av lögn och förblindelse. Och det här är alltså makter som opererar ihop. Hur idel goda människor tillsammans kan göra ett ont samhälle. Det är ju väldigt egendomligt. Svaret på denna fråga är att det finns att de flesta människor är goda. Men så finns det de som är onda, det vill säga det kapitalisterna som är onda. Men när folket får makten så slår man ihjäl kapitalisterna och sen har vi en god värld. Vi kommer till grupp 6. Och det är en enda andemakt. Men den är en huggare. Den heter uppror. Uppror. På något sätt ligger i marxismen en önskan om våldshandlingar till varje pris. Och uppror och rebelliskhet till varje pris. Det ligger någonting gott i sig med upproret. Det har karaktären av alla mot alla. Kvinnor mot män, klass mot klass, människor mot Gud, barn mot lärare, anställda mot arbetsgivare. Jag höll på att säga på dem bara. Så fort det finns någon möjlighet att skapa två olika gruppidentifikationer och få dem ovänner med varandra så är genast denna andemakt där. Vi ser på Sri Lanka nu hur det är där. Med de två folkslag som där finns, varför skulle inte de kunna bo tillsammans? Det är en andemakt som griper in överallt. Det har blivit så fint och rättfärdigt och fromt och bra, höll jag på att säga, att våra barn ska uppfostras till att nästan göra uppror i första förberedande. Det kläds ofta i finare termer. De ska lära sig att på ett tidigt stadium fatta politisk ståndpunkt. Jag menar, det kan ju som regel inte vi vuxna, ska ungarna kunna göra det när de är små. Och det är naturligtvis så att det här är bara skenargument som framförs liksom. Det kan nog vara verkliga argument för de som framför det, va? Men bakom det här finns det krafter i det osynliga som vill få in oss i ett permanent upprorstillstånd, alla mot alla. Kvinnor mot män, klass mot klass och vad det är mer. Det är en andemakt som ger debatt av allting. Så fort som någon säger rätt så dyker upp en annan och så råkar de i luven på varandra och så slutar det med en krasch. Det är vi så vana vid. Vi tycker nästan att det är det enda sättet att överhuvudtaget göra ett meningsutbyte, men det är ju inte så. Men upprorets ande är i verksamhet. Grupp 7 kräver ingen större kommentar. Två andemakt som heter misstänksamhet och avund. I grupp 8 hittar vi en enda andemakt, den heter materialism. Materialism. Denna andemakt förkunnar för oss att livet bara är molekyler. Grupp nummer 9 heter våld, mord och krig. Och kräver inte heller någon speciell kommentar. Våld, mord och krig. Vi börjar känna igen oss. Grupp 10 heter kaos och är en intressant andemakt. Det är den som förkunnar på ett speciellt sätt att hela nedrivningsprocessen är något gott i sig själv. Vi har sett under marxismens praktiska historia några kusliga exempel på vad just denna andemakt kan åstadkomma när den inom ramen för den marxistiska ideologin släpps loss. Jag tänker då i första hand på folkutrotningen i Kampuchea. Jag tänker också på kulturrevolutionen i Kina. Lärde och vise män och kvinnor har ju ställt sig upp här i Sverige och på allt sätt försökt förklara vad kulturrevolutionen var för någonting. Är det någon av er som någonsin har hört en begriplig förklaring till vad kulturrevolutionen egentligen var? Nej. Redan förklaringarnas mångfald tyder på att det är något skumt med det hela. Så fort det finns många mediciner mot en och samma sjukdom så brukar det inte vara någon som hjälper, brukar jag säga. Och så fort det finns många förklaringar till ett och annat, ett och samma tillstånd, så är det nog ingen förklaring som är riktigt bra. Kaos, terror och hat. 10, 11 och 12. Hatets andemakt ger ett visst mått av enhet. Men vi kan se på marxismen i vårt land vilken bräcklig enhet det här är. Det finns ju många former av splittring inom marxismen, och det gör det alltid där många onda andemakter opererar. De har svårt att hålla sams inbördes. Och de är varandra delvis motstridiga, som vi har sett. Satan har ju andra tankesystem än bara kapitalism och marxism. Vi har ju den märkliga smet av ideologier som ibland kallas för nazism och ibland kallas för fascism. Ibland kallas för extrem högerkrafter och så vidare. Och där har ju Guds dyrkan bytts ut mot andra ting. Vi ser att ideologierna är ju avsedda att ersätta vår dyrkan av Gud. Och det gäller för oss som kristna att se att vi har ett alternativ. Och det alternativet är Guds rike. Guds rike är tänkt som ett politiskt system. Inte så att det innehåller en fix och färdig ideologi. Inte så att det är en formelsamling av samma slag som politiska jordiska ideologier. Utan Guds rike är i funktion där du och jag vandrar i anden. Nu är vi där igen. Tjatig han är. Men där Guds personliga vilja för var och en av oss kommer till funktion och till uttryck, där växer Guds riket fram. Och det kan bli ett gudsrike i ditt liv och i mitt liv där vi går helt på tvärs mot alla rådande ekonomiska, politiska strukturer och ideologier. Man måste tjäna mer Gud mer än människor. Jag tror att det var det som var så riskabelt med de första kristna. Visst, de kunde bekänna ett romerskt medborgarskap om de nu hade ett sådant. Men det som formade deras liv, det var medborgarskapet i Guds rike. Och det var för dem en levande vardagsrealitet. Också med i förlängningen med politiska konsekvenser. Idag gör vi någon sorts boskillnad mellan ekonomi, politik å ena sidan och vår tro å den andra. Det är min uppfattning att den gränsen är mycket mer flytande än vad vi tenderar att göra den till idag.